till predikan och se då om vi har en inspelning på gång här. Det är grönt. Okej, okay. Vill du lägga den någonstans eller går den direkt? Okay. Så, då är vi igång redan nu och då blir det alltså lite kortare idag. Då får vi antingen komma hem tidigare eller så får vi fika längre, eller vilket vi nu vill. Jag tror jag gör så att jag börjar med. Börja med det så att jag inte blir för varm. Okej, okay, så vi ska bege oss till Jesaja. Och det 43 kapitlet, Jesaja 43. Och vi ska fokusera på 10 stycken versar där. Nämligen versarna 10 till och med 20. Så om vi börjar med att slå upp Jesaja kapitel 43. Och versarna 10, eller med början i vers 10. Eller förlåt mig, vi kan börja i vers 9 förresten. 9 till 20. Men innan vi läser det så ska vi be Herren välsigna det som vi säger. Herre, vi ber denna söndag morgon att du välsignar vår predikan. Herre, tack att du har gett oss en möjlighet att komma till ditt hus. Att vara tillsammans. Vi tänker på alla de som är bortresta nu i helgerna mellan jul och nyår. Många är väldigt mobila under den här tiden. Vi ber att du skyddar var och en som reser. Vi ber för de som är bortresta. Ta hand om var och en, Jesus. Och vi ber också för de som lyssnar till det här via internet att du välsignar på ett särskilt sätt också där. Herre, vi ber redan nu för det nya året att du ska välsigna det. Du själv lever inte i tiden, men du har skapat tiden. Och därför lever vi i tiden. Och vi kan låtsas som att vi är andliga och säger att ja, Gud lever inte i tiden. Och då gör inte jag det heller. Men vi är satta att leva i tiden. Vi är begränsade av tiden. Men tiden ger oss också möjligheter att vara förvaltare av det som du har gett oss. Nämligen tiden. Och vi kanske inte har så mycket att ge fysiskt, ekonomiskt, mänskligt. Men vi har tid. Och det är den tiden som vi vill använda så att du blir förhärligad i och genom våra liv. Så här är vi ber just nu för det nya året 2019 som står för dörren. Här är vi ber att det skulle vara ett år då vi som individer men också som församling skulle kunna förhärliga ditt namn. Och göra dig känd för många människor, Jesus, på olika sätt. Herre, vi ber också för de tankar som vi framför idag. Herre, de är från ditt ord och därför har de en obegränsad potential och kapacitet. Herre, låt oss inte vara familjära med det som du har gett oss. Nämligen ordet, pulpeten, församlingen, gemenskapen. Jesus, vi ber att ditt ord får vara rikt ibland oss som det står i Kolosserbrevet 3:16. Vi tackar dig just nu, vi prisar dig just nu. I ditt namn, Herre. Amen. Vi lever i en tid när man ständigt lyfter fram det nya som bättre än det gamla. Inte minst i det här landet, liksom människor talar att vi måste gå framåt, vi måste ha nya saker och så vidare. Och det är som att det nya är alltid bättre än det gamla. Och det kan det vara, men det behöver inte vara det. Och nu vet vi att det är någonting nytt framför oss. Det är ett nytt år. Det finns en viss förväntan hos oss. På oss själva. Också på andra. Men också självklart på Gud. Och alla vet och tycker att det finns någonting som är fel i den här världen. Kanske man kan träffa en 22-åring som precis har gått ut från KTH, fått drömjobbet och träffat drömtjejen och de ska gifta sig imorgon och allting liksom. Och kanske om man fryser tiden just där, att någon kan säga, nej, inte mer, det här är allt jag kan begära. Men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan. De allra, allra flesta människor kommer att säga, nej, det är någonting fel med den här världen. Det är någonting som behöver förändras eller göras annorlunda. Man vill se en förändring. Och jag tror inte att vi är något undantag. Vi vet, till skillnad från den här världen, vad som har gått snett. Och vår förändring av den här världen är inte den, eller det vi föreslår som förändring är inte det samma sak som människor i den här världen gör. Men speciellt inför nyåret så önskar människor sig förändrade livsvillkor, eller hur? Vi tänker på 2019, vi har tankar, vi har önskningar, vi har drömmar och ingenting fel med det. Men min fråga är, hur mycket av Gud finns med i det här? Liksom, jag ska dit och jag ska göra det och så vidare. Men hur mycket av Gud finns med? Och nu ska vi tala över ämnet, se jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. Och den rubriken är direkt hämtad från Jesaja. Så nu ska vi läsa de verserna, kapitel 43 och verserna 10, eller rättare sagt 9. Jag ångrar mig, vi börjar dra att sammanhanget behövs. Det börjar redan i 9, så 9-20. Låt alla hedningar komma tillsammans. Låt folken samlas. Vem bland dem förkunnar detta och lät oss höra om det som har skett? Låt dem föra fram sina vittnen så att de kan få rätt. Låt dem höra så att de kan säga att det är sant. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt, för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad. Efter mig ska ingen komma. Jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning. Jag har kungjort det och ingen främmande Gud ibland det. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud. Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra mig? Så säger Herren, er återlösare, Israels helige. För er skull sänder jag bud till Babel och bryter ner alla bommarna, och kaldernas jubel förvandlas till jämmer. Jag är Herren, er helige, Israels skapare, er konung. Så säger Herren, han som gjorde en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som förde vagnar och hästar dit ut, en mäktig krigshär. Där blev de liggande. De reser sig aldrig mer. De utplånades. De släcktes som en veke. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Och så kommer nu vers 19 här. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig. Schakalen och strutsar. Till jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Vi kan dela upp de här verserna 9-20 i tre olika delar. De första verserna 9-13 talar om Guds karaktär. Verserna 14-18 talar om Guds kraft. Och verserna 19-20 talar om Guds klargörande, det vill säga att Gud proklamerar någonting. Och det här är en viss ordning. Ni vet, när vi ska jobba med någon eller för någon, ha ett samarbete med någon, vad är det jag först vill veta? Jag vill veta den personens karaktär. Sen vill jag veta den personens kraft och makt och auktoritet, vad kan man förmå. Men om inte den kraften och makten är uppbackad av deras karaktär, då duger den inte mycket till. Och sedan ett klargörande, det vill säga att någon förklarar hur det är. Vad är det som kommer att hända? Men det är den ordningen. Först karaktär måste etableras. Sen måste kraften demonstreras. Och sedan måste planen klargöras. Och det är det vi också ser här. Ser jag göra allting nytt? Om vi nu går tillbaka här och tittar på de här verserna som då talar om Guds karaktär, verserna 9-13. Så ser vi i vers 9 att han målar en bild här, Jesaja, av en rättssal. Jag vet inte hur många av er som har varit i en rättssal. Kanske man har varit där på grund av att begått ett brott. Kanske man har varit där för att man är ett vittne. Kanske man är där för att man jobbar som advokat eller jurist eller domare. Jag vet inte. Men i en rättssal så går det till på ett visst sätt. Och även på den tiden så fanns det det. Och Gud målar nu bilden av en rättssal. Och han säger det att i den här rättssalen så är många nationer redo, eller förlåt mig, närvarande. Och andra är på väg. Och han säger att det som har skett, och här syftar han på vad som tidigare har hänt. Ni vet att nationerna runt om Israel, de kunde sin historia. De visste att det här landet var speciellt. Att det var annorlunda än de andra nationerna. Alla hade sina gudar. Alla hade sin historia. Alla hade sina mirakler att hänvisa till. Men ingen hade en historia på samma sätt som Israel. Och nationerna visste det. Och Israel själva borde veta det. Och de sa, han säger här att det som har skett, det vill säga, kommer ni ihåg uttåget ur Egypten? Kommer ni ihåg alla de här sakerna som jag gjorde i och genom denna nation? Och vilka människor, vilka nationer eller vilka avgudar förmår att matcha det jag har gjort? För Gud har liksom en bild här där han säger, här är en rättssal. Nu ska vi tala om en situation. Nationerna är där, folken är där. Och han säger, var var ni när jag gjorde de här sakerna? Har ni några gudar som kan göra samma sak? Har ni en historia som liknar Israels? Och svaret är naturligtvis nej. Och sen i vers 10 så börjar han att tala om att ni är mina vittnen. Vilka är ni? Det är nationen Israel. Han talar om dem som sin tjänare. Och vi vet att Gud reste upp Israel, inte för att leva i isolering, utan för att de skulle vara ett ljus till de andra nationerna. Gud tittar på vad gulligulligt här, liksom. Jag ska ha en nation som jag bryr mig om mer än andra. Ja, de var utvalda, men när Gud utväljer, så utväljer han alltid så att vi kan tjäna andra. Israel fick väldiga privilegier, men detta var inte bara för deras egen skull, utan för att sanningen om den levande guden skulle nå ut till världens fyra hörn. Så det vill säga att alla nationer skulle få reda på det. Så ni är min tjänare. Och de kan vittna om att han kan förutsäga framtiden och han kan också uppfylla det. Han syftar naturligtvis på Abraham. Abraham som fick ett löfte att din säd ska bli en stor nation. De hade blivit en stor nation. De visste det. Gud är trofast. Han har profeterat det, men han har också fått det uppfyllt. Han talar också om hur de blev fångar och slavar i Egypten under en lång tid. Men Gud förde dem ut i Egypten. Vilket fantastiskt mirakel. Han etablerade Davids tron för evigt. Alla de här sakerna var någonting som fanns i judarnas sinne. De förstod det. De visste det. Och han påminner han dem. Han säger, var någon annanstans har ni sett något liknande? Kan någon av de andra nationerna vittna om samma sak? Kan någon av de andra människorna, eller gudarna, så kallade gudar, avgudar, som finns där ute, kan de matcha det jag har gjort? Och naturligtvis så är svaren, eller så kallade de här frågorna, rättare sagt, retoriska frågor. Det vill säga, svaret är redan givet. Nej, det finns ingen liknande gud som Israels gud. Och i verserna 11-13 så ser vi att Israel kunde vittna om att det var Yahweh och inga avgudar som gjort allt detta. Men de var dock andligt blinda och döva. Gud hade gjort så fantastiskt mycket runt omkring dem. Men ändå så förstod de det. Ändå så drogs de bort och var imponerade av de andra nationerna. Ändå så gick de och tillbad avgudar som var gjorda av trä och sten och lera och guld och silver eller vad det nu var. Ändå, de var andligt blinda och de var andligt döva. Och ibland så får man den här frågan, tänk om Gud bara skulle uppenbara sig för mig, då skulle jag tro. Nej, är svaret. Det är inte så att om Gud, därför att ingen hade fått Gud uppenbarat på samma sätt som Israel. Ändå trodde de inte. Ändå så drogs de bort till de här avgudarna och till de här andra nationernas tillbedjan. Och det är väldigt intressant att se att han säger här i den första delen av Jesaja bok, så demonstrerade han att endast Yahweh, det vill säga den levande guden, kan bli betrodd. Alla andra källor, särskilt nationerna, kommer att misslyckas. Och nu visar han dem att när ni vägrar att tro och har skördat det logiska resultatet av de här falska förväntningarna, då kan bara Gud frälsa. I veckan så var jag och besökte Hasse och Caroline och berättade att de hade varit och lyssnat på Anders Järbo, en av killarna som brukar resa runt med föreningen Genesis i Sverige och tala om evolution och vetenskap och skapelse och så vidare. Och de nämnde bara en sak, liksom att han är själv Anders Järbo, civilingenjör, vetenskapsman, han har den bakgrunden, naturvetare bakgrunden. Han säger att allting i naturen som vi upptäcker passar in i Bibeln som handen i en handske. Men om jag inte vill gå i den riktningen, då måste jag välja en alternativ sanning. Och det är det man har gjort. Man tror på någonting annat. Världen är inte skapad, men det syns att den är skapad. Det talar för att den är skapad. Men istället för att tro det, så tror jag på någonting annat. Den har blivit till av sig själv, och den har utvecklats av sig själv, och den upprätthåller sig själv. Det stämmer inte. Så jag tror på en lögn, och jag är beredd till vilket pris som helst att försvara den här lögnen, vad som än krävs. Och det här är så intressant. Precis samma sak. Israel hade sett den levande Gudens hand verksam mitt ibland dem när han förde dem ut i Egypten, och han gjorde mirakel efter mirakel efter mirakel. De hade profeterna, de hade skrifterna, de hade offersystemet, de hade allting. Ändå så kunde de inte tro på det. Ändå så gick de bort och tillbad de här andra gudarna som de andra nationerna hade. Och idag har jag märkt att en del människor återigen hävdar att de söker Gud. Liksom. Så, ja, jag är en gudssökare liksom, på något sätt. Vilken den här guden nu än är. Men det är lite sådär coolt på något sätt att söka Gud. Men det är inte coolt att hitta Gud, finna Gud. Och det är väldigt intressant. Då liksom, de människorna som säger att de har hittat Gud, de är antingen stolta eller så är de lite dumma eller vad det nu kan vara. Men att söka Gud är okej. Det är för att man söker inte på rätt plats. Man söker inte i sanning. Man söker efter olika saker och säger att jag är en sökare. Och då söker efter 10, 20, 30, 50 år. Om jag söker så finner jag. Matteus 7:7 ger detta löfte. Han säger den som söker han finner. Det är skriftens eget ord. Att om jag med ett ärligt, uppriktigt hjärta söker sanningen. Om jag är en vetenskapsman och jag ser att det som står i Bibeln, eller förlåt mig, det jag finner i min forskning passar in i Bibeln, men ändå säger jag nej, det ska jag inte tro på. Okej, då förhärdar jag mitt hjärta. Men jag kan också öppna mitt hjärta och jag kan finna honom. Och det är häftigt. För mig är det häftigt. Jag hävdar inte personligen att jag kan allt om Gud. Ingen kan uppenbarligen. Men jag hävdar en sak, och det är att jag har funnit tillräckligt mycket för att veta att min eviga destination inte behöver vara i helvetet utan kan vara i himmelen. Det är en bra start. Och från den grunden och från den utgångspunkten kan jag bygga vidare och lära mig mer och mer om honom. Så Guds karaktär. Låt oss inte bara söka Gud och säga att det är coolt liksom. Utan låt oss finna Gud, för han låter sig finnas för den som söker honom. Och han säger här att i framtiden så ska han visa att han är Gud genom att befria dem från Babylon. Om ni läser i Jesaja 43 här och de här verserna 14-21 som vi är i nu. Och deras synd ska han också befria dem ifrån i nästa kapitel 44, verserna 1-5. Och detta trots deras otro. Och här är det nu det underbara. Jesaja 43, om vi läser verserna 22-28, alltså fortsättningen på det här. Trots deras otro. Det är en sak om du har en perfekt människa, en perfekt familj, en perfekt nation som söker Gud och gör hans vilja. Och Gud gör någonting. Nej, trots att de är olydiga. Trots att de tillber avgudarna. Trots att de inte egentligen är intresserade av vem Gud är, så ska han göra det. Det är hans karaktär. Och det är det vi ser här i verserna 9-13. Så kommer vi till nästa punkt, och det är verserna 14-18. Där har vi Guds kraft. Guds karaktär är att han kan inte förändras. Han är den han är. Det är därför vi kan läsa Bibeln med sådan inlevelse och tilltro. Att det som står är sant. Gud ångrar sig inte. Han skrev det då, men nu har han kommit på andra tankar. Bibeln behöver inte revideras. Liksom kommer ut med en ny upplaga varje år därför att Gud har förändrats. Gud förändras inte. Han kan inte ljuga i Titus 1-2. Han kan inte förändras i Malaki 3:6. Det är hans karaktär. Och det är det han säger till Israel. Att ni måste förstå först och främst att jag är inte nyckfull som de andra gudarna som nationerna har. Som säger en sak idag och en annan sak imorgon. Jag säger samma sak. Ni kan lita på det. Och trots er otro och trots er olydnad så kommer jag att göra något ibland. Det är min karaktär. Och när han nu har etablerat sin karaktär så går han vidare och talar om sin kraft. Så först karaktären han går att lita på. Nu ska han tala om sin kraft. Så titta nu i vers 14 och fram till 18 här kapitel 43. Så säger Herren er återlösare Israels helige. För er skull sänder jag bud till Babel. Och bryter ner alla bomarna. Och kaldernas jubel förvandlas till jämmer. Och han säger här att jag ska befria er av två anledningar. Den första är att jag ska demonstrera min kraft på ett nytt sätt. Och nummer två är att han ska uppfylla sina förbundslöften. Han har ingått ett förbund med Israel. Och eftersom hans karaktär är sådan att han inte kan förändras så kommer han att hålla sin del av förbundet. Och han kommer att använda medierna och perserna för att befria dem från Babylonien. Och det är därför han har de här nationerna i rättssalen där i vers 9. Och han säger liksom, vilka av de här nationerna kan du liksom åstadkomma det här och det här? Och när vi tittar på nyheter eller vi läser om det som händer i världen, om nationerna träffas och de mäktiga nationerna fattar sina beslut och så vidare. Ibland kanske över huvudet på andra nationer och så vidare. Och vi tycker liksom det är så mycket makt där ute, det är så mycket prestige, det är så mycket pengar, det är så mycket resurser, det är så mycket fantastiska grejer. Gud säger, det är blaha, blaha. Vi ska få se vad jag ska göra med Babylon, denna stolta nation. Vänta bara. Och de säger, ja men Vadå? Liksom, vi vet vad du gjorde i Egypten. Men Gud säger, vänta nu. Det är inte säkert att jag gör det på samma sätt den här gången. Ni vet ibland, liksom, jag tänker, ja, jag var med om ett mirakel för 14 år sedan. Och nu måste Gud göra, för han kan bara göra mirakel på ett enda sätt nämligen. Nej, han kan göra hur han vill, när han vill, var han vill. Och det är det han säger. Det är två saker jag vill inprinta i era hjärtan och era sinnen. Nummer ett, jag ska göra någonting nytt. Nummer två, jag kommer att hålla mitt förbund för att min karaktär tillåter mig inte att göra någonting annat. Jag har kraft, men den är uppbackad av min karaktär. Sen i vers 15 så säger han, jag är Herren, er helige, Israels skapare, er konung. Gud skulle inte befria dem på grund av vilka de är. Det vill säga, ni är goda. Ni har verkligen uppfört det som jultomten säger. Finns det några snälla barn här? Och finns det inga snälla barn, då får de inga julklappar. Tänk om Gud var likadan. Men han är inte en tomte. Han är den levande guden. Gud skulle befria dem, inte på grund av vilka de är. Laglydiga, goda människor. Utan på grund av vems de är. Det vill säga, de är hans nation. De är hans förbunds, eller hans förbundsmänniskor. Och det är underbart. När vi tänker på oss, att skulle Gud belöna oss utifrån vad vi gör eller inte gör, så skulle vi kanske inte få så mycket antagligen. Men på grund av att vi är de vi är, hans söner och döttrar, på grund av det så kan vi veta att Gud också kommer att ingripa i en situation. Därför han gör det på grund av att vi är hans barn. Sen i verserna 16 och 17 så ser vi en lång beskrivning av givaren av löftena som nu följer. Det vill säga, Gud är den som ger löftena. Han säger, så säger Herren, han som gjorde en väg i havet och stig, en stig i väldiga vatten. Vad tror ni han syftar på? Att Israel kom ut ur Egypten, gick torrskodda genom Röda havet. Han som förde vagnar och hästar dit ut, det vill säga egyptiernas armé. En mäktig krigsherr. Där blev de liggande. De reser sig aldrig mer. Faraos armé blev en gång för alla utplånade. De utplånades, de släcktes som en veke. Så här beskriver han sig själv. Givaren av löften. Han har etablerat sin karaktär, att han går att lita på. Nu demonstrerar han också sin makt. Kommer ni ihåg det? Vad jag gjorde i Egypten? Vet ni vad era fäder har berättat för er? Vet ni vad som står i skrifterna som ni läser? Ja, det gör vi. Okej, vet ni? Jag ska göra samma sak igen, men inte likadant. Men på grund av det förbund jag ingått med er så ska jag ingripa i situationen. Och sen i vers 18 så ser vi att det står, tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som förr har varit. Gud ville inte att de skulle glömma uttåget ur Egypten. Tvärtom. Det skulle påminna dem om hans karaktär och hans kraft. Men samtidigt så vill han att de ska förstå att han förmår göra saker på ett nytt sätt. På ett annorlunda sätt. Och uttåget är ett exempel på hans kraft. Men det är inte ett mönster som Gud är tvungen att följa. Han kan göra det på något helt annat sätt. Och vi tänker alltid så, liksom, jag vet att Gud har gjort saker i mitt liv. Liksom, och i andra människors liv. Jag vet det. Liksom, jag kan berätta om det. Men hur ska han göra nu i min situation? Den är ju helt hopplös. Där är han ju bakbunden. Eller hur? Nej, han säger det är jag inte. Jag vet att deras situation som fångar i Babylon ser väldigt annorlunda ut än den situation som era förfäder hade i Egypten. Men det betyder inte att jag är hjälplös. Det betyder inte att bara för att det inte finns ett Röda hav att gå igenom och där jag kan dränka faraos armé, så betyder det inte att jag inte kan verka på ett annat sätt. Lika mäktigt, lika plötsligt, lika förvånande och lika fantastiskt. Så då säger han här att uttåget är ett exempel på hans kraft, men det är inte ett mönster han kommer att följa. Och i verserna 18-20 så har vi då Guds klargörande. Nu har han etablerat sin karaktär. Ni kan lita på mig fullt ut. Nu har han också etablerat sin kraft. Att det här förmår jag. Och nu vill han klargöra vad han ska göra i verserna 19-20. Och då säger han så här i 19. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visade det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig. Schakaler och strutsar. Tills jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Och han säger att det här nya, det ska ske väldigt plötsligt. Och väldigt oväntat. Vad han skulle göra för fångarna i Babylon var inte det som han gjorde med dem i Egypten. Nämligen bereda en väg för dem i öknen och föra dem, eller förse dem med vatten. Ni kommer ihåg i andra Mosebok kapitel 17 när Gud bad Mose att slå med sin stav och de fick vatten hela tiden. Det var ett mirakel. Men nu ska Gud verka på ett annat sätt. Och istället för att göra en väg i havet ska han nu göra en vattenväg i öknen. Du vet liksom i en öken, det som saknas i en öken, det är ju vatten. Och här säger han att det ska bli som levande strömmar i öknen. Och det kommer att bli som ett andra uttåg ur Egypten. Men ändå annorlunda. Och han säger att till och med djuren kommer att förstå det och uppskatta. Och vet ni, det här är väldigt intressant för att när Jesaja skriver, och många av profeterna, men inte minst Jesaja, så har han nästan alltid en dubbel uppfyllelse. Det vill säga, han har en uppfyllelse av profetian som sker i hans tid, eller i en väldigt närliggande framtid. Men han har också en andra uppfyllelse som syftar på en annan tidsålder, det vill säga det rike som Gud har lovat till Israel, det vill säga tusenårsriket. Så det finns en dubbel uppfyllelse av det här. Så att om vi nu tittar på Jesaja 11 så ska ni få se några intressanta grejer i samband med det här. Jesaja 11 och verserna 6 till och med 9. Det står så här, att vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar, unga lejon och gökboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxa. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, ett avvant barn ska räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Sen kan vi läsa också i kapitel 65, Jesaja, och vers 25. Jesaja 65 och vers 25. Vargar ska gå i bet med lamm, lejon ska äta halm som oxa, stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på min heliga berg ska de göra något ont eller skadligt, säger han. Så här talar han om tusenårsriket. Han talar om att det kommer en tid ytterligare då han ska ingripa i Israels historia. Jag gjorde det på ett fantastiskt sätt i Egypten. Jag ska nu alldeles strax göra det igen. Med er när ni ska få tåga ut ur Babylon och gå tillbaks till ert land. Men historien och tiden är ännu inte slut. Det kommer mer. Församlingens tidsålder ligger däremellan. Och de hade ingen aning om det. Den blev inte uppenbarad förrän i Matteus 18. Men nu lever vi i den och den är bara 2000 år. Men den kommer också till sitt slut. När Herren tar hem sin församling. Och då går världen in i en vedermöda. Och den vedermödan är svårare än någon annan vedermöda som någonsin har ägt rum på jorden. Och den kommer att drabba alla, men inte minst judarna. Och han säger, då ska jag befria er en tredje gång. Men det kommer inte att bli från Egypten eller från Babylon, utan från hela världen. Och den kommer att vara större och mäktigare än någon annan gång. Gud har en karaktär som går att lita på. Det är det han etablerar för sitt folk. Gud har makt och kraft att förändra saker och ting så som han vill. Se inte på mönstret som var i Egypten. Se inte hur han gjorde på Babylon. Jag kommer ihåg det för att se hans karaktär och hans kraft. Men tänk på att jag gör någonting nytt. Jag förmår att göra det. Det ligger i framtiden. Hur ska det gå till? Nationerna är så mäktiga. Ser ni inte att de alla är emot Israel? Ser ni inte liksom hur den här världen gaddar ihop sig mot den smorde och mot Jerusalem och mot folket där? Och ser ni inte liksom att nationerna är mäktiga? De har sina gudar och islam växer och hinduismen växer och buddhismen växer och falsk kristendom växer och ateismen växer och humanismen växer. Allt växer tycks det vara utom kristendom. Men han säger ett litet ögonblick där. Hallå, såg ni vad jag gjorde i Egypten? Tror ni jag kan göra det igen? Ja, okej då. Såg ni vad jag gjorde i Babylon? Ja, okej då. Men tror ni jag kan göra det igen? Tror ni att jag kan göra det mot alla nationerna som går emot Guds plan? Ja, självklart. Han hade kallat dem till att vara vittnen i vers 9. Då där han talar om, var finns det en Gud så som mig? Ja, ni har alla era små avgudar. Men var finns de nu? Och vad står de för? Kan ni lita på dem? Har de verkligen samma kraft som vad jag har? Nej, självklart inte. Och här kommer Guds klargörande. Jag ska göra någonting nytt. Vad väntar under 2019? Vi vet inte. Vi tycker att utvecklingen runt omkring oss är skrämmande. Och det är den från ett mänskligt perspektiv. Verkligen skrämmande. Kanske mer skrämmande än vad vi förstår och fattar. Men betyder det att Gud är hjälplös? Han kallar också idag nationerna till sin rättssal. Och han säger, vad har ni att säga? Vad är det ni försöker göra? Vad är det ni håller på med igen? Han kallade Israel sin tjänare. Vem är hans tjänare idag? Församlingen, därför att Israel förkastade evangelium eller Guds frälsningsplan genom Messias. Riket blev uppskjutet. Och istället under den perioden så går den här uppgiften att föra ut sanningen om Gud till församlingen. Som inte är en nation utan är en levande organism. Som utgörs av folk från alla nationer. Och vi går ut med det här evangeliet. Och vi talar om Guds karaktär. Vad han kan göra i historien. Vi talar om hans kraft. Vad han har gjort. Men vi talar också om hans klargörande. Att han ska göra det igen. Jag ska göra någonting nytt. Tror vi att Gud kan göra någonting nytt 2019? Absolut. Kan Gud gripa in i en situation och förändra och förvandla? Självklart. Men låt oss inte, likt Israel, se tillbaks på jo, han gjorde ju det där i Egypten och det var väl bra. Men inte kan han befria oss från babylonierna. Vänta bara. Och vi säger, jo, visst, han gjorde det för Israel då. För både Egypterna och Babylon, det vet vi och så vidare. Men kan han göra det igen? Inför alla nationerna. Ja, självklart kan han göra. Och jag tänker bara på vad det står i, vi kan läsa det som avslutning, andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 17. Det talar om oss. Och han säger så här: alltså om någon är i Kristus, hur är jag i Kristus? Genom att tro att Jesus var Guds son som kom in i denna värld och betalade syndens pris och försonade oss med Gud. Att han var Guds son, att han dog, att han blev begravd, att han uppstod igen. Om jag tror detta, då är jag frälst, då är jag i Kristus. Då är vi också nya skapelser. Någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Vi är helt nya. Det här var någonting som Israel inte hade en blekaste aning om. Profeterna gav dem små glimtar här och där om att det skulle komma en tid, som vi talade om förra söndag, när den helige ande skulle bo i människorna. Men nu lever vi i den tiden. Kan vi tro att det kommer en tid när lejon och lamm betar tillsammans? Eller olika djur som normalt sett strider med varandra och äter varandra och allt vad det nu kan vara, lever i harmoni. Att hela skapelsen är fallen, men att Gud ska återupprätta också den och göra strömmar av levande vatten. Vet ni att bara 3% av jordens yta bär frukt. De andra 97% är is, öken, tundra, berg, obrukbar mark. Bara 3% bär gröda. Och det lever 7,5 miljarder människor på. Tänk när världen, hela världen blomstrar. Och det kommer den att göra. Därför att Gud har sagt att han ska göra detta än en gång. Han ska göra strömmar av levande vatten. Han ska befria skapelsen ur sitt, eller från syndens grepp. Och denna fallna värld ska bli återupprättad. Vilket fantastiskt löfte. Se, jag gör allting. De här tankarna blir så aktualiserade när vi kommer nära nyår. Därför att vi tänker på ett nytt år. Visst önskar vi att det här året skulle vara annorlunda än de här tidigare åren. Och Gud är mäktig att göra. Det handlar inte om vad han kan och vill göra. Det handlar om hur mycket vi låter honom verka i våra liv. Och det är därför som han säger här att gå inte till de andra nationerna och deras gudar och deras ideologier och filosofier och lyssna till dem. Lyssna inte till vad den här världen har. Lyssna istället till han som är skapare guden, den enda guden som inte kan matchas av någon annan skapad varelse. För allt annat är skapat. Han är den enda som är oskapad. Hans karaktär är att lita på. Han har kraft. Han ska göra det. Hur ska han göra det? Ja, det säger han inte alltid. I vissa fall gör han det. Men han säger, jag kan göra det. Jag vill göra det. Jag ska göra det. I min tid och på mitt sätt. Och detta proklamerar han nu för Israel. Han säger, det handlar inte om huruvida ni är goda människor eller inte. Det handlar om att jag är den jag är. Jag har ingått ett förbund med dig. Ni tillhör mig. Därför ska jag agera i hela liv. Och det kommer en tid när jag ska befria hela den här världen från nationernas ondska. Och jag gjorde det med Egypten. Jag gör det nu med Babylon. Men i framtiden ska jag göra det med alla nationer. Då ska det vara slutligt. Det kommer en tid. Och jag vill bara att vi läser som en allra sista avslutning, Uppenbarelseboken 21 och vers 5. Sista, det är nästan precis i slutet på Bibeln, det var ett kapitel kvar. Uppenbarelseboken 21 och vers 5. Här har vi Herren, talat om Herren. Han som satt på tronen sa det, se, jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Här talar han om den nya jorden och den nya Jerusalem. Han talar om hur hela den befriade skapelsen som nu har levt i 1000 år i harmoni nu går in. Det är ungefär som farstun till ingången till evigheten. Men nu är det permanenta. Nu är det för evigt. Nu är det klart. De som har valt honom är med honom. De som har valt bort honom är inte med honom. Nu är det slutligt. Men jag gör allting nytt. Ingen synd längre. Ingen ondska längre. Allting är nytt. Och det är det som Herren vill ge oss ett smakprov på under 2019. Att han kan verkligen förändra allt och göra allting nytt. Herre, vi tackar dig för att du både kan och vill förändra och förvandla allting, Jesus. Vi ser mönstret i hur du talar till Israel i det här fallet, missmodiga i fångenskap. Och han säger att ni är i den här fångenskapen på grund av att ni lyssnade på fel källor, eller fel, till fel källor. Ni lyssnade till nationerna, ni lyssnade till deras avgudar och deras ideologier. Ni ska lyssna på mig. Jag är den levande guden. Det är min karaktär. Jag förändras inte. Ni kan lita på mig. Jag har kraft. Se tillbaks på historien och se vad jag har gjort. Jag ska göra samma sak, men kanske inte på samma sätt. Och nu proklamerar jag. Det kommer att ske. Jag vill bygga en förväntan i era hjärtan. Ställ inte frågan hur ska det ske, utan tänk bara att det ska ske. Därför att det ska. Och du säger också att du ska en slutlig gång också befria inte bara nationen Israel, men också alla människor som tror på dig. Ingen, står det i Romarbrevet, som står i Romarbrevet 10, som tror på dig ska stå där med skam. Tack Jesus för att du gör detta för oss, Jesus. Vilken fantastisk förmån. Se, jag gör allting nytt. Vi är nya skapelser i Kristus. Men det står också att du ska göra allting nytt när du ger oss en ny himmel och en ny jord. Den nya Jerusalem och den nya jorden som kommer ner från himlen. Vi tackar dig för dig, Jesus. I ditt namn.